Radio SRF den 22 juni 2017. Välkommen till vårsäsongens allra sista Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Therese Lén.
Du är tillbaka!
Ja! Hur är läget med dig?
Jo, men det är ju bra. Jag har ju varit här hemma i kalla Sverige och jobbat och slitit och massa sådär. Mm. Du då? Du har ju inte varit här.
Nej, precis. Jag smed iväg en liten stund. Så du har inte sett mig nu på, vad är det, en och en halv, två veckor kanske?
Ja, nästan 2 veckor. 2 program har du inte varit med i.
Nej, precis. Jag passade ju på att vara på i Tanzania. Det har jag sysslat med.
En liten trip till Tanzania bara,
ja,
sådär.
Av alla ställen.
Ja. Mm. Vi ska få höra mer om vad du sysslade med där om en stund.
Ja,
så.
Berätta gärna.
Men du hade något annat som du ville börja med då?
Ja, precis. Just det. Vi har fått lite frågor kring tekniken med Radio SRF. Hur man gör om man använder skärmläsare och ska få igång programmet och man vill stoppa mitt i. Så jag tänkte nästan att det är bäst att du förklarar lite grann pedagogiskt nu då, Jocke. Hur gör man egentligen bäst för att, ja, få igång och stoppa och starta igen och så?
Ja, precis. För nu pratar vi då om, för de som lyssnar på Radio SRF via webben, inte de som lyssnar via podcast.
Ja, just det, exakt.
För alla som är SRF-medlemmar får ju varje vecka en länk i sin mail till veckans program. Och då när man klickar på den länken så oftast så startar då programmet direkt i webbläsaren. På den här webbsidan då som kommer upp, där finns ju också lite skrivna instruktioner för hur man ska göra för att komma åt de här funktionerna i spelaren. Men det kan ju vara lite svårt att höra det samtidigt som programmet drar igång. För att pausa så gör man så att man trycker endera på mellanslag eller på P-tangenten. Det kan se lite olika ut beroende på vilken sorts webbläsare man har. Och sen när man har pausat, då kan man ju liksom tabba sig runt och lyssna på de andra, eller läsa med punktskrift och de andra funktionerna som också finns i den här spelaren.
Mm. Men jättebra förklarat, du är så pedagogisk av dig. Nu tror jag i alla fall att jag fattar i alla fall lite mer om hur man gör.
Ja, och det är ju, vi vill ju naturligtvis att man ska lyssna på hela programmet, men det kan ju vara så att det ringer i telefonen eller att man behöver springa och hämta en ny kopp kaffe eller sådär. Då kan det vara jättebra att man kan pausa.
Mm,
så mellanslag eller P-knappen på tangentbordet är det som gäller.
Tack för de tipsen.
Varsågod. Ja, ska vi ta och återvända till det här med Tanzania då?
Mm. Vad vill du veta?
Allt! Såklart.
Ja, nej, men grejen var ju så här. Det var ju ingen semestertripp som jag var ute på. Utan jag följde med Hannes och Annika och Stellan från SRF. Stellan då från SRF Halland och Annika och Hannes här från kansliet som jobbar på internationella delen. Och det är nämligen så att SRF har en del partnerorganisationer i olika delar av världen. Och då som man samarbetar med på olika sätt i olika projekt. Och då var det Tanzania som stod på schemat för att åka dit och besöka helt enkelt. Se hur det går. Ska inte säga så mycket mer, men det var väl syftet i alla fall.
Mm. Och du, när du var där så passade du på att prata lite grann just med Hannes om den här resan.
Ja, exakt. Hannes, jag tänkte höra lite grann med dig. Vi har ju rest runt nu i flera dagar i Tanzania. Först kom vi till Dar es Salaam, som inte är huvudstaden, men man kan tro det, för det är den största stan här i landet. Och sen har vi rest vidare till det som är huvudstaden, Dodoma. Vad är det egentligen vi gör här i Tanzania?
Ja, jo, men det är ju så att SRF bedriver ju sedan ganska många år tillbaka internationella projektsamarbete med ett flertal internationella partners i flera länder. Just att vi i solidarisk anda stödjer organisationer som består av personer med synnedsättning, lite liknande SRF fast i en helt annan miljö. Just i Tanzania så samarbetar vi med 3 stycken organisationer baserat på fastlandet, baserat på Zanzibar samt en person som består av personer med albinism.
Ja, just det. Och vad är ditt liksom spontana intryck hittills då? Nu har vi ju träffat 2 av organisationerna och ni kommer ju fortsätta resa vidare, men hittills då, vad är intrycket av den här resan och de här organisationerna? Och jag vet att det inte är första gången du träffar dem, men ändå.
Ja, men om man just skulle, nej men som du sa Therese, så jag har ju träffat de här organisationerna ganska många gånger tidigare. Men just under den här resan så har jag fått ett väldigt bra intryck av våra samarbetspartners. De är väldigt väl medvetna om vad de gör. De är väldigt väl medvetna om vilken kontext de lever i och vilka frågor som de ser som behöver prioriteras. För det är ju så att en viktig komponent inom de projekten som vi stödjer med samarbetsorganisationerna är just om att påverka beslutsfattare och det omgivande samhället att förändra attityder och perspektiv på just personer med synnedsättning och albinism. Mm.
Men vad är liksom anledningen till att SRF vill engagera sig i för att hjälpa den här typen av organisationer?
Ja, alltså SRFs internationella solidaritets, ja, skulle man kunna säga interna solidaritetsresonemang har ju funnits inom vår organisation sedan vad jag har hört eller vad jag har sett i dokument sedan 60-talet. Det är ganska länge och det bevisar ju att SRF under våra nu 127 år har byggt upp en stor intern kunskapsbank och kapacitet om hur man företräder och arbetar för rättigheterna för personer med synnedsättning i Sverige, men också delvis internationellt. Och så vet vad som krävs av en aktiv partner i liksom en funktionshinderrörelsen och hur man hanterar lite politiskt känsliga frågor och ibland okonventionella frågor för många när man just för fram personer med synnedsättning och funktionshinderperspektivet.
Idag så har vi ju varit med på en ganska speciell dag, internationella albinismdagen, säger det är inte helt korrekt, det är egentligen internationella uppmärksamma, eller vad blir det?
Ja, precis, internationella dagen för att just uppmärksamma personer med albinism.
Ja, det är lite långt namn, men hur som helst, vad är det vi har varit med om idag?
Ja, men det som först kan säga är att det här är ju en dag som har firats ett stort antal år nationellt, men som bara för 2-3 år sedan faktiskt antogs av FN som en internationell dag. Och det ser ju de som såklart som en stor framgång. För det är ju något som faktiskt har varit resultatet av just vår samarbetspartners påverkansarbete. Mm. Men just idag så har ju då SRF varit representerade bland ett stort antal partners just i Dodoma. För att just att vår samarbetspartner är den som har genomfört eventet. Och på det här eventet då som har försiggått hela dagen så har det varit utställningar från olika aktörer för att just presentera hur de arbetar med personer med albinism och barn med albinism. Regeringsföreträdare, både nationella och lokala. Exempelvis så var det ganska hög nivå representanter från regeringen. Ministern för en av ministrarna som var här idag arbetar till exempel med konstitutionsrätt, med utbildning, med arbetsmarknadsfrågor, men har just specialuppdraget från presidenten att också arbeta med funktionshinderfrågor. Mm. Så om man kort ska summera dagen så var det mycket musik och firanden av just dagens, att man ser det som en liksom en högtidsdag på ett långt år av kontinuerligt påverkansarbete skulle jag säga, och gräsrotsmobilisering.
Precis, det var ju väldigt festlig stämning, men egentligen så personer med albinism här i Tanzania och många andra afrikanska länder men är ju en väldigt utsatt grupp. Kan du berätta lite grann kort om vad det är till exempel som de utsätts för idag?
Ja, som du säger Therese, så det är en personer med albinism i Tanzania och i östra Afrika generellt sett lever under väldigt utsatta livsförhållanden. Därför det finns en hel del människor som fortfarande tror ens, vi försöker slå hål på myten att kroppsdelar från personer med albinism omgjorda till lyckoamuletter exempelvis kan bringa lycka, välgång eller fiskelycka. Och det är någonting som förekommer i olika delar av samhället och det är faktiskt ingen riktigt som vet hur utbrett det här är. Men det vi har sett under senare år och som också uppmärksammats är just det att det har rapporterats om fler mord på personer med albinism eller styckningar rent av. Det är förskräckligt att det kanske kommer maskerade män och kidnappar barn eller faktiskt går in i hushåll och hugger av armar på folk för att sälja till traditionella häxdoktorer för att man vill tillverka till exempel lyckopiller eller lyckomedicin eller amuletter då för de som kan betala.
Och det positiva någonstans i allt det här hemska är att man uppmärksammar problemen allt mer. Och är det så att man vill försöka få till hårdare straff, eller vad ser du liksom som är någon slags ljusning i det här?
Ja, före liksom 2007-2008 så pratade man inte om det här. Det har förekommit väldigt länge, och det har också funnits en stor rädsla hos just personer med albinism och hos föräldrar som har barn och som har albinism. Då det har sett lite som en skymf att visa ut i samhället, och då man tror att det har just albinismen, det vet vi ju handlar ju om pigmentförändringar och genetik. Men här tror man att det kanske har handlat om att man är besatt av djävulen eller har förorsakats olycka tidigare i familjebanden. Mm. Men ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga. Men alltså det som man har sett en ljusning är att det har rapporterats allt mer. Även om det har rapporterats förskräckligheter. Mm. Men att det just där också har uppmärksammats har ju lett till att samhället har börjat engagera sig. Att organisationer som vår samarbetspartner TASS har börjat uppmärksamma det och faktiskt våga ta tag i frågan och också bereda eller liksom på något sätt bedriva upplysningsarbete på bynivå, på regionala nivåer, men också i sitt påverkansarbete mot regering och parlament. Och där har man faktiskt nått väldigt långt, för man får faktiskt högsta politiska nivå att ta tag i de här frågorna och diskutera det. Det är en väldigt problematisk mänskliga, alltså situation ur ett perspektiv av mänskliga rättigheter. Så man har också internationella åtaganden att följa. Mm. Men det som kort kan säga är att man antog faktiskt en lag för att skydda minoritetsgrupper och däribland personer med albinism för bara några år sedan. Och att regeringen nyligen har tagit eller försökt påvisa att man har tagit rejäla tag för att faktiskt domstolsföra och också fälla de som inbegrivs i att jaga och på olika sätt massakrera, skulle jag säga, personer med albinism och också häxdoktorer som så kallat traditionella doktorer på landsbygden.
Och det sa ju då alltså Hannes Lagrelius, som är internationell handläggare här på Riksförbundet. Alltså Tanzania låter ju inte så tokigt. Vi har ju haft svensk sommar med regn och sol och så där. Vädret i Tanzania, hur var det?
Ja, vädret i Tanzania var cirkus 28-30 grader ungefär. Ganska lagom.
Låter inte jätteotäckt.
Nej. När vi var längs kusten, en liten lätt bris. Annars var det lite mer stilla luft.
Ja, jag antar att du inte hann med att bada så mycket.
Nej, det var inget bad alls. Om jag ska vara riktigt ärlig så satt vi ganska mycket inomhus i olika luftkonditionerade rum och hade möten. Men vi fick se solen lite emellanåt i alla fall.
Alltid något. Mm. Apropå det där med bris från kusten så går vi vidare till nästa inslag.
Snyggt. Förra veckan gästades Stockholm av projekt Sail of Spirit under 2 dagar. Man har just påbörjat sin 7:e långsegling med katamaran. Och i den internationella besättningen ombord finns 3 personer med synnedsättning.
My name is Oleg Kalpashikov. I'm the leader of White Cane and Jewel from Russia, from Yekaterinburg City. We're now here in the friendly Stockholm City, starting the new expedition, starting the Sail of the Spirit project 2017.
Oleg Kolpashikov är ordförande för den ryska synskadeorganisationen White Cane. Vi träffar honom och hans besättning ombord på katamaranen Kanikeli. De har lagt till bredvid Vasamuseet på Djurgården i Stockholm för ett 2 dagar långt besök i Stockholm. Stockholm är det första stoppet på projektet Sails of the Spirits långsegling för sommaren.
Our organization is working on increasing the social and business activity of persons with disabilities and founded by blinds who have a good experience to work on the open labor market. And we are searching the new roles and new jobs and new positive role of blinds.
White Cane vill öka möjligheten till ett socialt liv och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Och vi utbildar vuxna med synnedsättning att finna sin nya roll som funktionsnedsatt så att de kan bidra i samhället, berättar Oleg. Sails of the Spirit är organisationens huvudprojekt som startade 2011. Förra året seglade de 51 dagar från Sankt Petersburg till Normandie. Och även då gjordes ett stopp i Stockholm. I år åker man Östersjön runt och avslutar seglingen i Kaliningrad den 21 juli. Och där kommer det hållas en regatta för personer både med och utan funktionsnedsättningar.
And we are making an inclusive international team and going from harbor to harbor and making some kind of humanitarian mission. We're holding the meetings, workshops, concerts. There are some artists on our boat. For example, now it's the Pavel Ehrlich, the artist from Hamburg.
Besättningen ombord på Kanikeli är internationell. Oleg påpekar att det inte är ett projekt för personer med funktionsnedsättning utan ett projekt med personer med funktionsnedsättning. Man är 9 personer ombord där 3 är professionella seglare och 3 är personer med funktionsnedsättning. Oleg och hans besättning åker från hamn till hamn och försöker bidra med något på varje plats där man kastar ankar. Det kan vara möten, workshops eller konserter. När vi träffar besättningen då är artisten Pavel Ehrlich med ifrån Hamburg. Målet är att alla ombord ska hitta sin roll och känna sig nyttiga, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.
Blinds try to work on the boat, they try to work with the sails, they try to work in the kitchen, they're organizing events, they're making excursion with blindfolded eyes, they're participating in the concert.
Synskadade kan arbeta både med att sköta seglen, laga mat och att organisera aktiviteterna i hamn. Från början startade allt som ett privat projekt, men man har nu hittat en partner. Ett ryskt företag som sysslar med kärnkraftenergi finansierar stora delar av projektet.
Also, we are inviting people to the First World Congress for Persons with Disabilities that will be in Russia, in Yekaterinburg from the 7th to 10th of September. The idea of the Congress, the slogan is making values visible.
En del av projektet är också att göra reklam för den första världskongressen för personer med funktionsnedsättning. Den kommer att hållas i Katarinenburg i Ryssland den 7-9 september. Närmare 600 personer från 35 länder har redan registrerat sig för sitt deltagande. Temat för kongressen är att låta värderingar synas. Mer information finns på White Canes webbplats extrability.org. Sidan den är på ryska och engelska. Var hittar man då personer med funktionsnedsättning som kan följa med ombord på Kanikeli?
We're searching everywhere. We're searching everywhere. For the first stages it was really hard to find a disabled person because everybody said, oh, it's great, very good, but we need a lot of money. I said, no, you don't need money, just come. Not a lot of money, just come, yeah.
Vi letar överallt. I början var det svårt att få folk att vilja följa med ombord. Folk trodde att det behövdes en massa pengar och att de inte hade råd. Men vi sa åt dem att bara komma, säger Oleg. Nu är det lättare att få folk att följa med. Nu har vi till och med en liten kö. Oleg avslutar med att konstatera att personer med funktionsnedsättningar är den största minoriteten i världen, men att de flesta av oss inte har någon sysselsättning, men att vi har en enorm potential både själva och tillsammans.
We are the biggest minority in the world, but most of us doing nothing really, but we can do today, we can do tomorrow. We can really do something alone, together, just now.
Och det sa alltså Oleg Kolpashikov, ordförande för den ryska organisationen White Cane, ombord på katamaranen Kanikeli. Och vill man veta mer om White Canes projekt så hittar man alltså mer info på deras webbplats, extrability.org.
När han precis hade börjat gymnasiet i Timrå så gick hans syn från 100 till 1%. Han sörjde i 2 veckor innan han bestämde sig för att leva ett bra liv. Vi ska träffa Mattias Vinsa.
Ja, det var väl Sokrates, Platon, Aristoteles.
Ja, det är en bra.
Och sen så är det väl en massa så här smått och gott av roliga typer på den tiden. Bara medeltiden efter? Eller?
Det är filosofilektion på Timrå gymnasium. Man pluggar in filosofers tankar och idéer med början i antikens Grekland och fram till idag. Det är bara en elev på skolan som läser filosofi. Eleven är klädd i jeans, grå långärmad tröja, vita Converse gympaskor, Ray-Ban solglasögon, Hörlurarna till iPhonen hänger runt halsen. Han har krulligt, ljust, tjockt hår. Är 1,80 lång. Överarmarna är grova. Och han lyssnar uppmärksamt på läraren. Det är alltså en ganska vanlig tonåring. Men Mattias Winsar är inte bara den enda som pluggar filosofi på skolan. Han är också den enda på skolan som bara har 1% syn.
Alltså jag har haft det tur att jag har lätt att lära mig in saker via hörseln. Brukar oftast lyssna på saker via min voice på telefon. Kanske att jag ber läraren skicka på mejl eller sånt där texter, förslag som jag använder dem. Och så lyssnar jag om på det om igen. Så att jag kanske inte riktigt kan det utan till, men ändå så jag kan typ 90% av det utan till. Alltså jag vet vad man ska prata om typ. Medans folk, men typ i min klass, alltså de har ju i alla fall så här kanske papper runt om sig, de har ju minnesanteckningar och sånt där. Jag behöver nog inte riktigt på samma sätt, för jag tycker ändå att jag kommer ihåg det mesta som alla andra säger. Så då kör vi väl lite att jag lyssnar på hela kapitlet och sen så diskuterar vi efter det Sten tycker att vi ska fokusera på där, om man specifikt.
Ja, för detta där jag får ju ibland svävar iväg och då knyter jag bara tillbaka till ämnet igen.
Det började med att han inte kunde läsa vad cheeseburgaren på McDonalds kostade, fast han visste ju att den kostade 10 kronor. Mattias Winsa gick till optikern som trodde att han kanske hade spelat för mycket tv-spel och gav honom skärmförbud i en vecka. Men det hjälpte inte. Mattias såg fortfarande dåligt. Mycket dåligt. Det blev akuten, en massa blodprov och hjärnröntgen.
Så kollade vi då, vad för sjukdomar det kunde stått emellan. Och då var det ju hjärntumör, MS eller en ovanlig ögonsjukdom. Och då tycker jag nog ändå att en ovanlig ögonsjukdom är skönare att ha än att jag skulle sluta med MS och hända så mycket mer saker. Det enda skillnaden på mig med många andra är att jag ser dåligt.
Mattias var 16 år, gick första terminen på gymnasiet och hade drabbats av den mycket sällsynta ögonsjukdomen LON. Det är en ärftlig sjukdom som bara mellan 100 och 200 personer har i Sverige. Den är så ovanlig att föreningen för sjukdomen är medlem i Riksförbundet sällsynta diagnoser. Men många fler kan bära på anlaget utan att bli sjuka.
Så för 3,5 år sedan, hur mycket såg du då?
Innan då såg jag 100%, så jag har sett helt och hållet förut.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du började se sämre?
I början så tänkte man väl ändå rätt mycket att varför just jag? Alltså jag blev ju väldigt ledsen där i början. Men sen i efterhand så tog jag det väldigt bra. Eller gick väldigt snabbt när jag tog det bra. Efter typ 2 veckor så var det så här, jag måste ta mig i kragen och bara fortsätta liksom. Och jag fick väl mycket tanken där att det är bara att köra på. Det är liksom inte, man kan inte ge upp på livet. Och man får göra det bästa av det, för man lever ju bara en gång. Det var väl mer de anhöriga runt om som kanske tog mer dåligt på det.
Mattias bor med mamma, pappa, 3 yngre syskon och en liten hund. Sjukdomen ärvs via mamman. Så om Mattias en dag blir pappa kommer inte hans barn att ärva sjukdomen. Men alla hans syskon bär på anlagen. Men det behöver inte betyda att den bryter ut hos dem. Men skulle det ändå bli så, ja då får man ta det då, säger Mattias.
Det blev ju typ lite av en chock i släkten, för jag är nog den första på väldigt länge som ändå har en synnedsättning. Då också fick jag väl veta att ganska nyligen så var det väl en släkting till mamma min då, ner Kasa, som tyvärr fick samma sjukdom. Eller sjukdomen bröt ut ganska nyligen under julafton för henne, tror jag.
Hur snabbt gick det från 100 till 1?
Synen har ju tyvärr försämrats lite smått hela tiden. Alltså det är ju sämre nu än vad det var kanske för 1 år sedan. Men ett halvår kanske gick det från 100 till 10. Sen 1,5 kanske tog från 100 till 1.
Vad var du för en Mattias för 3,5 år sedan? Vad gjorde han?
Vilken 16-åring som helst. Typ jag hade en tjej, var väl ute och festa mycket, var väl... Skulle väl kunna sett mig lite som en populär kille ett tag där. Jag hade väl ett vilket liv som vem som helst som var typ 16 år. Man spelade tv-spel och man var väl ibland ute på Birsta och shoppade. Typ så här. Man var med kompisar mycket. Så här. Jag höll väl på lite med thai-boxing där. Och ja, har väl alltid varit en som tyckte om att cykla och gymma, det gjorde jag väl också där. Så jag var ju väldigt aktiv. Nu så är jag väl inte lika. Försöker väl komma igång igen med göra armhävningar och sådana saker nu. Så man kan bli, se ut lite som förr då. Jag tycker det är ju inte riktigt så samma frihet som förut. Alltså, men till exempel kan jag ta cykeln själv och ut och cykla.
Hur klarar kompisarna att Mattias syn har försvunnit? Hans dåvarande tjej fanns kvar, men förhållandet tog slut efter 4 år. Fast det hade mer att göra med att de hade varit ihop sedan de var 14 än med hans synskada.
Vissa kan ju bli lite så här chockade och rädda för sig. Shit, hur gör vi nu då? Så här. Men sen så när man upptäcker att jag kanske är glad, jag kan ju ofta skämta om mig själv så här, här kommer blindstyre typ. Eller, alltså, mycket med humor visar att jag har tagit synskadan som en bra grej. Eller, ja, bra. Att jag mår inte så dåligt av det. Vilket gjorde att det blev en så stor grej av det ändå till slut. Det var väl lite som innan, bara att jag såg dåligt och ibland gick in i saker. Det kanske är det som var skillnaden. I nian där i början så hade man väl tanken, drömmer som en arkitekt eller sånt där. För man har väl varit alltid intresserad i byggnader, alltså ja, konstruktioner. Men sen kände jag, jag orkar inte. Jag är inte så jätteintresserad av teknik och naturämnen. Så då blev det väl att jag gick in mot samhällslinjen där. Och då hade jag väl tanken som polis först där då. Det kändes som en kul grej. Men sen när man fick synnedsättningen så kände jag väl mer och mer att jag vet inte om poliser, om det är så bra med en polis som ser dåligt. Så just nu försöker jag väl satsa mot samhällsvetare då.
Har du sökt till universitetet?
Yes.
Var någonstans?
Umeå. Sökte förstahandsval, samhällsvetare, andra socionom, tredje samhällslärare.
Även om Mattias snabbt accepterade sitt nya liv tog det kraft att lära sig leva det på bästa sätt. Landstingets inläsningstjänst, som är gratis, hjälpte till med att läsa in alla hans skolböcker. Synpedagogerna lotsade, peppade och hjälpte på vägen till ett självständigt liv. Bland annat var Mattias med i en ungdomsgrupp på ögonrehabiliteringen där han och ett par andra synskadade unga lärde sig till exempel att laga mat.
Alltså när många människor känner att de vill vara snälla just bara för att de har en synnedsättning gör ju att folk kanske gör lite för mycket åt den och gör att man kanske inte kan klara av saker på samma sätt. Mamma min har tendens kanske hjälpa till lite för mycket. Så jag försöker väl säga till henne att jag inte vill ha hjälp. Inte för att vara elak, men för att ja, jag måste ju lära mig för att jag ska kunna klara mig själv. Då.
Det sätts på prov i höst när han flyttar till Umeå och blir student.
Men då fixar du att laga mat?
Ja, det är inte rätt så jag kan alla maträtter så. Men jag tror det är nog inte så svårt med att laga mat egentligen. Det är bara att gälla vad man ska våga.
Vad vill du ha för jobb sen?
Någonting som har med samhället i sig att göra. Det är lite därför jag valde typ samhällsvetare. Då, för att jag brinner väl lite för att veta hur samhället fungerar. Och hur man kommer från punkt A till punkt B kanske. Så jag tycker jag väl om att ha med människor att göra också. Så någonting sådant.
Mattias är politiskt intresserad. Och efter att ha läst på en del fastnade han för Liberalerna. Nu är han vice ordförande i LUF, Liberalernas ungdomsförbund i Västernorrland. Han är även med i Liberalerna i Timrå. Och så är han ju ordförande i Unga synskadade norr.
Var du med i många föreningar innan synskadan kom?
Nej, så det är väl kanske en stor skillnad. Man har blivit mogen och tycker det är kul med lite föreningar. Man träffar mycket folk. Det är väl det som är kul, att man får ett nätverk.
Finns det saker du vill förändra i samhället då?
Jag som liberal som gillar frihet så skulle jag tycka att det var en nice grej. Om jag skulle vilja ändra något bara här i Sundsvall till exempel så är det att jag skulle vilja ha bussutropen som ökar friheten för oss med synnedsättning då.
iPhonen är viktig. Den gör att jag kan leva ett liv som alla andra, säger Mattias. Som pluggar med hjälp av den, håller kontakt med vännerna, har telefonmöten med sina olika föreningar och inte minst det här.
Där dansar dansar Fredrik Åker kind mot kind.
Spelar du något själv?
Ja, det är väl en liten grej att jag började spela gitarr ungefär. Jag fick synesättningen också.
Han spelar gärna Cornelis låtar.
Jag gillar att vara på med massage och spela gitarr. Massagen så hade vi faktiskt att vi hade en massagekurs här på skolan. Ja, testade på det och då kände jag, wow, här var min grej. Jag kan hitta knutar på en hur lätt som helst. Så jag bara kände och så bara, tu. Och jag kände att det var väl min grej då.
Mattias filosofilärare berömmer sin elev och tycker att Mattias har en bred allmänbildning och bra koll på allt från antikens filosofer till den nutida ekofilosofen Arne Næss som levde och verkade en bra bit in på 2000-talet i Norge. Dagens livsstil är ohållbar, miljöfrågorna berör hela världen, säger Mattias. Filosofin har gjort något bra med honom.
Man förstår lite varför samhället ser ut som den gör idag tack vare hur alla ändå har funderat genom de här tiderna. Att nu får man ändå lite med en helhetsbild att jaha, det är därför vi kanske tänker lite så här idag.
Vad är meningen med livet då?
Att leva så gott liv som möjligt. Att hinna testa så mycket innan man dör. Det är lite det jag tänker.
Vad ser du dig själv om 10 år då?
Förhoppningsvis en positiv människa som fortfarande ser positiv på livet fast man ser dåligt. Ha ett bra jobb där jag har ett liv där jag får känna att jag får testa på saker som jag... Alltså så man får känna att man faktiskt lever lite.
Nej, rädd att testa nya saker är han inte. Mattias tar ofta tåget på egen hand till Stockholm för att gå på möte med till exempel Unga synskadade Riks. I sommar åker de till Almedalsveckan på Gotland. I våras fyllde han 20 och lämnade officiellt tonåren bakom sig. Men synminnen av hur man ska se ut finns kvar och där är han precis som vilken tonåring som helst.
Vad var det för märke du hade i pannan?
Jag spräckte en finne som slutade med att det var ett stort, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Mm. Det ser ut som man blir slagen med en hammare på pannan typ. Så nu gömmer man sig med solbrillorna. Så vi syns inte lika mycket när man solbrillar.
Nej, det är borta.
Ja, mm. Men när man tar bort så här så... Ja. En annan anledning varför man har solbriller på sig nu.
Och det sa Mattias Vinsa, intervjuad av Monica Gustafsson på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
Det här är ju sista Radio SRF innan sommaren och du ska ju faktiskt gå på semester redan nu.
Ja, hurra!
Hur känns det?
Det känns väl härligt.
Några planer?
Ja, nej, inte så mycket faktiskt. Jag har ju som sagt redan gjort min resa för i år.
Ja, hängmattan och bra böcker kanske då?
Ja, ja, men typ något åt det hållet.
Du måste i alla fall ladda så att du är redo för hösten. För när vi drar igång igen i höst, vi är tillbaks med veckopoddarna i slutet av augusti. Och sen i september, då är det ju idel direktsändningar inför våran kongress. Men vi börjar ju faktiskt redan den 1 september, för då är det direktsändning av organisationsrådet.
Just det.
Så det är en full höst att se fram emot och en spännande sådan faktiskt.
Verkligen.
Men då säger vi väl helt enkelt glad sommar.
Glad sommar.
Hej då.
Hej.
Är det något spännande på gång i din lokalförening? Har ni lyckats i någon fråga? Eller har ni kört fast någonstans? Har du varit med om något som du vill att vi ska berätta om? Tipsa Radio SRF och våra övriga medier. Ring vår telefonsvarare 08 399 240 eller skicka ett mejl till radio@srf.nu. Vi vill veta vad som händer där du finns och vi väntar på att just du ska höra av dig. Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom kongresser, organisationsråd och jubileum. Du kan höra veckoprogrammen på vår webbplats eller som podcast i din smarta telefon. För mer information om sändningarna och hur man lyssnar, gå till www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer och synpunkter. E-post radio@srf.nu. På vår telefonsvarare kan du dygnet runt lämna synpunkter eller insändare. Telefonnumret är 08 39 92 40. Vill du skriva är adressen Radio SRF 122 88 Enskede. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.